Tjena, varmt välkomna till Toto Balotto. Det är torsdag den 26 januari 2023. Thomas Wilbacher har precis lagt in en liten snus. Jag har precis tappat upp mig en liten espresso. Och vi har landat i att du har joinat den ganska så deppiga, men samtidigt lite härliga alopecia-klubben.
Mm. Du upptäckte det före mig. Mm. Jag har haft ganska långt skägg för att vara mig under en tid. Och när jag nu rakar mig så har jag inte tänkt på det. Jag tror inte att jag i fredags hade detta.
Ja, men då var du så pass rakad.
Nej, jag var exakt likadant.
Nej, då åkte du hem. Jag kommer ihåg det så väl, för jag smekte dig över kinderna när du kom hem till oss. Och så sa jag, vad länge sedan det var jag såg dig med så här lite skägg.
Just det. Ja, så jag har fått lite längre skägg nu på en vecka. Mm.
Och ja, då har en krater mitt i ena kinden varit hårlös. Mm. Och det var den jag noterade, och för alla er killar företrädelsevis där ute som kanske också har en fläck i skägget, så kan jag meddela att jag drabbades av det här. Eftersom det här är stress- och depressionsrelaterat. Jag drabbades av det här under hösten 2016 efter vi hade fått sparken från Discovery. Då började den här fläcken för första gången synas i mitt ganska täta skägg. Och eftersom jag alltid har skägg så blev det här ett jävla stresspåslag för mig. För att gå runt med ett hål mitt i skägget. Mm. Det är inte så kul.
Framförallt ska ju folk hålla på och påpeka det.
Exakt. Mm. Exakt. Men jag har då läst på om det här. Eftersom vår gemensamt goda vän Väsbys finest Stefan Jovanovic också har alopecia. Så bollade vi det här med varandra. Och lärde oss att den är kronisk. Tyvärr. Det blir aldrig av med den. Men den går tillbaka, den retirerar om man liksom mår bättre. Om man stressar mindre och man inte är så...
Men vad skulle du då säga?
Men den flyttar också på sig, det är det som är så sjukt. Så att den där fläcken kommer du nu förmodligen ha i 2, 3, 4 månader, givet att du mår liksom bättre efter det. Sen så helt plötsligt en dag så kommer det vara skägg i den där fläcken. Men om du sen ett halvår senare eller ett år senare återigen skulle börja stressa för mycket eller du är deppig på något annat sätt, då kan den dyka upp i liksom huvudet, i håret eller på andra kinden. Det är så jävla flummigt.
Men får jag fråga då, du som ändå har viss erfarenhet eller ganska mycket erfarenhet från det här. Två frågor. Nummer ett. Är det därför jag inte har så mycket hår här uppe?
Ja, den där stora kratern.
Kan man hoppas att jag mår bättre?
Du kommer hem till Helena och säger det är alopecia. Jag är bara stressad. Nu ska vi bara ta det lite lugnt här, så ska du se att den här paletta frisyren den kommer bättra på sig. Nej, det tror jag däremot är något annat.
Okej, fråga nummer två då. Hur mycket depression kontra stress tror du att det är för mig?
Jag tror att det är mer stress än depression. Mm. Du känns betydligt mer stressad än vad du känns liksom deppig.
Ja, men det stämmer nog.
Men det där vet man ju inte.
Nej, jag är inte deppig.
Det vet man ju ibland inte själv.
Nej, så kan det ju vara, absolut. Nej, men jag tycker att jag är på en ganska bra plats, trots att jag dock är lite stressad.
Ja. Mm. Det var dagens riktningsförändring från det vi vanligtvis sysslar med här i Toto Balotto.
Skulle kunna vara deprimerad fotbollsmässigt.
Fotboll.
Ja, men jag skulle kunna vara deprimerad om man bara kikar lite lätt på Fiorentina. Och deras resultat ute på planerna, så känns det känns inte hoppfullt när Joe Baroni som jänkarna skulle ha sagt, går ut och säger att vi ämnar inte att köpa några spelare under januarifönstret.
Nej.
När det uppenbart finns plats för lite fotbollskvalitet i det lila laget.
Så är det, men jag tror inte att den där fläcken är Fiorentina.
Vad var det hette?
Alopecia.
Alopecia på grund av fotbollsrelaterad depression.
Någon har ju åkt på det.
Såklart. Någon har ju åkt på det, definitivt.
Det kan man,
finns ju några nere i Bari som har tufft med alopecian. Där vandrar alopecian runt.
Verkligen.
Där
verkligen.
Är det också väldigt tunt där uppe.
Men om vi då liksom till 100% ska fokusera på fotbollen, så har det ju varit återigen en intensiv midweek. Det är ju så de här säsongerna, under och post corona, men framförallt under den här säsongen när det har varit ett VM. Det är många tajta spelscheman som ska ihop. Jag läste till exempel in mig på att Manchester United igår spelade sin 10:e match de senaste 28 dagarna. Och det är fan i mig...
Alltså mindre än var tredje dag.
Exakt, det är match var 2,8 dag. Och det rullar ju bara på, för att det är ju FA Cup-spel till helgen igen. Och sen så är det ett Liga Cup-semifinal-retur nästa vecka, innan då ligaspelet är tillbaka nästa helg.
Nu kan det ju komma ett backlash, för det har ju gått bra för United. De vann i veckan igen, och inte minst då så flyger ju Rashford. Och då jag tänker att man kan se på de här intensiva perioderna på två olika sätt. Den fotbollsdeprimerade på grund av att laget går dåligt vill ju bara att det ska bli lite paus. Man kanske har tid att åka på ett retiro för att samla gänget igen. Eller någonting liknande. Eller om man då som Manchester United är inne i någon slags flow. Mm. Även om de förlorade mot Arsenal.
Men det var ju en perfekt tillbakastuds igår.
Ja, exakt. Då vill man ju bara att det ska fortsätta. Mm. Alltså jag tänker att Rashford, han vill spela fotboll var tredje dag just nu.
Ja, ja, så
sen kanske det finns en backlash i det här som de får betala i april.
Men jag gillade skarpt att Ten Hag plockade Rashford redan efter 57-58 minuter
igår. Jättebra signal.
För att man vet ju att Rashford tittade på den där skylten och undrade, ursäkta? Men Ten Hag, han vet att vi leder med 2-0, det är ett dubbelmöte. Marcus har spelat väldigt mycket fotboll här senaste tiden. Han ska av. Mm. Han ska av. Och sen så går man därifrån och vinner med 3-0. Dubbelmötet är givetvis liksom dött och begravet. Men Rashford fick bara 57 minuter. Nu kan han vila, honom ytterligare 30-35 minuter i FA-cupen här i helgen. För där kommer Rashford vilja spela och göra ytterligare ett eller två mål.
Jag tycker han ska göra det också.
Precis. Och så kan man vila honom helt i semifinalreturen nästa vecka. Eftersom de leder med 3-0. Skulle det börja blåsa andra halvlek, ja då kan han väl hoppa in i 20 minuter då. Men just när det kommer till liksom man management speltiden på Rashford, så tycker jag att Ten Hag, han imponerade igår.
Nej, men han är heller inte van att vara i den här situationen nu, Rashford. Även om han såklart har haft bra perioder i Manchester United och kom upp som en supertalang och sådär. Men alltså backa bandet lite och se att
han har fler dåliga.
Och att nu vara en spelare som kliver av i 16:e för att bli sparad.
60:e.
Sa jag inte det?
Nej.
Spara tillbaka, Kim.
Spela en kvart.
Så...
Rash! Kom igen.
Ja. Ja, men alltså för honom, det är en ovanlig situation. Så jag förstår att han blir... Så här, vänta, ska jag ut igen? Har jag varit dålig? För det är, när han blir utbytt i 60:e. Eller när han har blivit utbytt i den 60:e, så har det ju varit för att han har varit för dålig och de vill in någon annan. Så han är väl liksom i det mindsetet, tänker jag.
Ja. Nej, det är en jävla häftig förändring och förvandling som Ten Hag har stått för när det kommer till inte bara Manchester United utan framförallt då Marcus Rashford. Mm. Men det var ju inte bara Manchester United som spelade Liga Cup semifinal fotboll i veckan. Även Southampton mot Newcastle, där Newcastle vann med 1-0 på St. Mary's. En tung seger får man ju säga, eftersom de nu vände tillbaka till St. James's, de släpper inte in mål. Sen, jag skrev till någon igår, Peter Lemark stod på scen. Alltså, jag vet inte hur länge Nick Pope har hållit den där nollan nu.
Lever den jäveln?
Peter Lemark, ja. Han lever. Han lever och frodas. Tyvärr står han inte på scen.
Hade haft problem med Peter Lemark om jag inte hade deltagit med dig i Alla mot alla och fått frågan. Lever den jäveln? Jag hade förmodligen svarat nej. Punda väl bort sig i något läge. Om någon överdos. Även om det är alltid osvenskt med överdoser.
Också väldigt oknarkig, Peter Lemark.
Jag vet, men ändå.
Men ändå?
Nej, men, alltså, han är för anonym för att säga att han är oknarkig. Alltså, han är neutral på knarkskalan. För mig.
Okej, okay, ja, för dig. Ja. Det är väl en viktig parentes att skjuta in där. För dig. Mm. Ja. Jag slog fast det igår då, när United givetvis dödade sitt dubbelmöte. Att nu talar ju väldigt, väldigt, väldigt mycket för att det blir en ligacupfinal mellan Manchester United och Newcastle. Och säga vad man vill om liksom saudiernas intåg i Newcastle och allt vad det kommer med.
Tycker också att den disclaimen har börjat göra sitt. Kanske var det sista gången.
Kanske. Mm. Så låt oss då istället konstatera.
Nu vet alla om att det finns finalen, hela tiden en disclaimer när vi pratar om Newcastle.
Den finalen kittlar mer än vad den engelska ligacupfinalen har gjort på många, många år. Det skulle väl vara, spelade inte Zlatan ligacupfinal med United mot just Southampton? Det var då Niklas Holmgren inte kunde säga Gabbiadini, utan till slut bara liksom gav upp och körde Jabbadidi.
Jabbadidi! Det var så jävla roligt.
Ja, det tror jag var den senaste ligacupfinalen som kändes pirrig och som kändes liksom, ja, men, intressant på ett annat sätt än att ja, ge bara titeln till City då.
Kan inte någon fantastisk lyssnare hitta det klippet när Holmgren kör Jabbadidi?
Kim kanske kan göra jobbet.
Ja! Det är mål! Det är Jabbadidi igen!
Och sen måste jag också säga till Kim då att han skulle kunna lägga in i avsnittsbeskrivningen, varje avsnittsbeskrivning, en liten asterisk, en liten fotnot.
Asterisk.
Vad sa jag?
Asterix.
Tänker ju en hel del på Zlatans roll i nya Asterix och Obelix. Mm. Det kanske är därför.
Kanske.
En liten asterisk, en fotnot om att ja, men det här med Saudi och Newcastle och de andra Saudi-ägda och Qatar-ägda ägda klubbarna, så vet alla om det. Då kan vi alltid
sista
hänvisa till
vi
den.
Disclaimer.
Den ligger liksom hela tiden. En liten disclaimer. Liksom, vad vi egentligen tycker om det. Ja, lägg ner homofober, rasister och sånt också. Mm. Så behöver vi inte prata om.
Men
klart vi ska.
26 januari. Det var sista gången vi disclaimade
Newcastle.
Och brasklappade för vad vi tycker om det saudiska ägandet i Newcastle. Nej, men håll med mig. Alltså, det har ju varit en evighet av att Manchester Citys bredd har slaktat hela vägen fram till finalen och då ställer Pep ut bästa laget och så vinner de med 2-0. That's it. Det är så ligacupen har sett ut här nu i 5-6 år. Mm. Men nu så vet man att Newcastle ska vinna sin första titel på evigheter. Eller så ska Manchester United vinna sin första titel under Erik ten Hags första säsong och verkligen visa att vi är inte bara liksom redan här och vinner titlar, utan vi är på väg mot topp 4 och Champions League. Mm. Vi bygger rätt, vi bygger långsiktigt, vi har så jävla mycket medvind i ryggen. Alltså det är ju två klubbar som verkligen manifesterar de nya tiderna i Premier League, som jag tycker kittlar jävligt mycket med den här finalen. Och på det så är Alexander Isak tillbaka i kanske inte helt fullgott slag. Jag säger inte att han är i toppformen.
Det är han ju.
Och det hade väl varit konstigt i så fall när han har varit borta så länge som han har och han bara har gjort några inhopp här mot slutet. En FA Cup start, halvlek. Men, alltså, ser du förarbetet till Joel Linton?
Det
som avgör den här semifinalen mot Southampton. Mm. Det är... Alltså det är ju, han hade ju några sådana där rider i EM och han har haft några sådana på Friends i EM-kval.
När vi var och kollade på Real Sociedad Bilbao, nu går jag tillbaka till den matchen igen, men det var ju hans bästa match i San Sebastian under hela hans tid där. Hur många stående ovationer efter en match?
Mot Real Madrid i Copa del Rey när han smackar dit två baljer. Och...
Jag vet, men det är också ganska mycket baljerna. Alltså, jag tänker prestationen som helhet. Det kändes som att så här, ge bara bollen till Alexander så kommer han dribbla bort alla.
Han var jävligt bra bortom mot Atletico Madrid också i fjol.
Jag gillar att du liksom har prestationer som du kommer tillbaka till.
Han har gjort riktigt bra prestationer utöver det derbyt också.
Absolut, men just det här att vara en ensam cirkus och hitta på anfall på egen hand.
Framför allt så har han ju nu i återkomsten visat den här som han inte alltid har haft, utan det har gått lite i vågor. Liksom för Rashford, liksom för väldigt många. Ja. Men när Alexander Isak är i den zonen han är i nu så känner man verkligen, och det är väl klart att det har väldigt mycket att göra med att man själv är svensk och man har väldigt mycket liksom hopp investerat i att Alexander Isak ska vara en av de bärande spelarna för svensk fotboll och svensk landslag kommande år och så vidare. Men det har ju funnits perioder när han har fått bollen och man har liksom såhär, så han är kall. Det vills inte. Han kommer missa, eller han är inte i zonen, han kommer fel in i situationer, han är på bakrytan när han skulle varit på första stolpen och så vidare och så vidare. Men nu
han kommer snett på
när han får bollen, man sätter sig lite upp och så tänker man, nu kan vad som helst hända.
Ja.
Han kan göra precis vad som helst här,
och det är inte många spelare i världen som har den förmågan.
Nej. alltså när han får bollen i det som föranleder då Joel Lintons mål här,
då är det ofarligt.
Han är felvänd på halva offensiv planhalva, precis ute vid sidlinjen med en gubbe limmad i ryggen. Det ska inte, alltså bollen ska inte kunna ligga i nätet 4 sekunder senare.
Nej.
Det ska inte gå. Men han gör det på ett sätt som man känner, wow, shit, det här är inte många spelare som kan åstadkomma.
Nej, och det är, alltså med tanke på den ganska mörka 2022 vi har, både landslagsmässigt men även sett till de svenska spelarna, de problemen vi hade när vi gjorde den numera nedlagda fiaskolistan, Toto-bollen, så
kan återuppstå. Ska aldrig säga aldrig.
Det pratades om återuppståndelse mellan mig och Friberg på den numera legendariska 30-årsskivan på Mäster Anders. Absolut. Alltså, Friberg har i alla fall inte gett upp, även om jag kanske är mer på att den ska fortsätta vara nedlagd. Mm. Är någonting nedlagt, då ska det vara nedlagt. Men vi får se. Vad var vi? Alexander Isak.
Jo, det hade varit mörka tider då.
Alltså, man suger ju åt allt. Alltså, när ryktet kommer om att Emil Holm finns på Juventus radar, det räcker ju lite för att man ska vara lite nöjd som svensk numera. Mm. Gubbi Spezia som eventuellt finns på Juventus radar.
Som absolut inte kommer hamna i Juventus, såklart.
Definitivt inte kommer hamna i Juventus. Fiorentina bra dock. Mm. Och behöver en högerback också. Då visade sig inte vara the shit. Och Venuti, han gör ju bara självmål varje gång han spelar. Att Alexander Isak spelar i ett lag som dels är i toppen av Premier League, men som också liksom går till finaler i de inhemska cuperna och gör det han gör. Det är liksom det är ju dopingspruta rätt in i den här svenska nerven.
Mm, verkligen. Och att det sker samma kväll som Mattias Svanberg får liksom sin första stora liksom träff i Wolfsburg.
Mm.
Det är,
berätta om den.
Ja, men det var en jävla bonus. Mm. Alltså han gör ju framförallt mål själv då, efter bara 3-4 minuter. Men sen ligger han ju bakom allting i offensiv väg för Wolfsburg.
Du och jag har följt Svanberg under hans tid i Bologna och hur Mihailovic jobbade med honom och hur Mihailovic pratade väldigt bra om honom hela tiden, även om han inte startade matcher första året som han var där. Och sen gjort otroligt många fina prestationer i en mittenklubb i Serie A. Mm. Kanske lite bortglömd då i Sverige. Så har ju många bildat sin uppfattning om spelaren Svanberg på hans landslagsprestationer här hemma i Sverige.
Vilket inte är så konstigt.
Nej, inget konstigt. Men det är ju liksom, för alla oss som har sett honom i Bologna, finns ju en del också, men inte så många. Så har det varit, gjort lite ont igen att det inte har släppt i landslaget. Mm. Men han är fortfarande född 1999. Han har hela sin karriär liksom framför sig. Så att allting handlar ju om att han ska få ännu mer harmoni givetvis, men nyckelroll i sitt klubblag där han fortsätter. För det tror jag är lite grejen med Svanberg. Han måste göra poäng. Alltså han är ju en mittfältare som inte är Albin Ekdal eller ja, men den defensiva typen som står rätt, utan han är offensiv och han
gillar att komma in. Är det inte så att Albin täcker upp vad gäller poängmaken?
Han är mer De Rossi, den tidiga De Rossi i Roma.
Ja, minus långskotten då?
Nej, han har också dem.
Det är inte jättemånga, vem, alltså, får jag bara, pratar du om Albin nu?
Nej, nu pratar jag om Svanberg.
Jaha, ja, men för jag, alltså, jag var på
Albin. Du kommer ihåg den tidigare.
Ja, jag var på Albin. Ah. Och då alltså så här, ja, okej, vill du likna Albin vid De Rossi, så får du liksom, du får subtrahera långskotten. För det är inte många gånger man har sett Albin ladda från 34 meter.
Det är ingen slump att jag väljer att jämföra honom med De Rossi, för det var en match i Bologna just när han kom in och spelade precis som De Rossi. Du kommer ihåg hans tidiga skede av sin karriär, det var ju ganska många år. Mm. Hans första era så att säga som fotbollsspelare. Så följde han upp väldigt mycket, lite som Lampard i straffområdet. Mm. Nickade in en hel del mål och sådär också.
Andra vågspelare
och så. Det är ju Svanberg i Wolfsburg och det han var i Bologna. Det har ni ju inte lyckats bli i svenska landslaget.
Nej, sen så skulle jag väl vilja liksom personifiera Svanberg lite mer flytande. Han kan ju utgå från kanter och såklart, han rör sig mer i ytterzonen.
Men det var något med liksom den prestationen.
En typisk central Daniele De Rossi-figur gör. Men visst, jag tackar aldrig nej till att liksom, någon
skaffa sig lite liknar någon om man ska
vid en hyllning angående Daniele De Rossi. Men hur som helst, jag håller helt med dig, och jag tycker dessutom att det var lite så att när han lämnade Bologna för Wolfsburg så var lite liksom gängse uppfattning att han gjorde det med svansen mellan benen. Aha, Wolfsburg. På tal om bortglömd, alltså ett Wolfsburg som har noll follow, noll liksom medialt intresse globalt eller i Sverige i Bundesliga, som vi har pratat om är en liga väldigt mycket för tyskarna. Utanför Tysklands gränser så är ju klubbarna bakom Bayern München, Borussia Dortmund och i viss mån Leipzig, det är ju marginaliserade klubbar för liksom en fotbollsintresserad icke-tysk.
Och så det är bra att du säger icke-tysk och inte svensk. Med den här memmen som kom. Ja. Den var ju på engelska. Det var ju liksom britter som hade skapat. Mm. Så att det är såklart samma i alla.
Nej, men att han då går till Wolfsburg, det var väl i och för sig, alltså det var väl för typ 100 millar. Det var för 10 miljoner euro.
Ja, det var en jättestor övergång.
Ja. Så att på ett jättestor, sätt, nej men alltså så här, på ett sätt så tycker jag att den övergången har hamnat lite snett sett till att han faktiskt lämnar Bologna. Mm. Alltså han går inte från den här hyllan ner två hack när man lämnar Bologna för Wolfsburg. Det gör man ju inte. Nej. Sen så finns det nog vissa som menar att man går lite uppåt. Det finns vissa som menar att man går rakt åt sidan. Och så kanske det finns vissa som menar att det är bättre att vara i Bologna än att vara i Wolfsburg. Det där kan man fortsätta tvista om. Jag tycker i alla fall att om Mattias Svanberg hamnar i en Wolfsburg-miljö där han trivs och får spela under en tränare som förstår hur man ska utnyttja hans bästa egenskaper, så tror jag att Wolfsburg i Bundesliga är en perfekt miljö för honom att just också börja hitta rätt när det kommer till poängmakande. Mm. För det är ju som du säger, det är ju det han dels bedömdes på i Bologna. Det hette i 1,5 år att det är för lite mål. Det är för lite assist, det är för lite poäng. Mm. Och när han väl började få träff med dem, ja men vad hände då? Då var det ju hyllningar från Mihailovic var och varannan presskonferens. Och man kände att det här är liksom, det här är en spelare som kan ta ytterligare kliv, ytterligare uppåt på hyllplanen. Så att jag hoppas och jag tror att Svanberg, dels med lite självförtroende från de här träningslandskamperna i höstas mot Mexiko och mot Algeriet, där han också fick mycket liksom lovord och hyllningar från Jan Andersson och Peter Wettergren och lagkamraterna, att så här, ja men det kan nog ha fått dem att känna att så här, jag har liksom inte försatt mina chanser i landslaget, utan det finns fortfarande en plats med, just för att han är så positionsförändrig. Han kan gå höger, han kan gå vänster, han kan spela på ett tvåmannamittfält, ja, han kan spela på tremannamittfält. Exakt.
Och med den talangen som kom fram i Malmö FF och sen som har förädlats i Italien, även om han inte har fått den här träffsäsongen med 7 assist och 5 mål som central mittfältare, så är det ju en spelare som det svenska landslaget definitivt ska satsa på som startspelare. Mm. Därför var den här flytten från Bologna viktig, och den här träffmatchen viktig för ett 2023, också för det svenska landslaget.
Exakt. Alltså de vinner med 5-0 borta mot Hertha Berlin. Han gör 1 plus, alltså han ligger bakom 3 mål. Så det är 1 plus 3. Om vi tar på oss de blågula glasögonen.
Ska sägas att han startade på bänken i 6-0-matchen innan. Mm. Och han fick starta den här matchen. Så det var ett bra svar till tränaren. Mm.
Dessutom är ett Wolfsburg som är 2 poäng från Champions League-plats.
Ja, på tal om vilken klubb har han gått till, eller tack upp eller tack ner. Som ligger,
Bologna är inte 2 poäng ifrån Champions League-plats.
Nej, och som ligger kan man ju faktiskt likställa dem
absolut.
Alltså på ranking.
Absolut. Så att, jag tyckte att det var en rolig mittvåsch för liksom, 2 spelare som har omgärdats av lite frågetecken.
Den här jävla steroidsprutan är fan maxad med blågult. Jo, men sett till hur det har sett ut.
Nu har vi kokat torrt länge. Eller?
Kulusevski maxad. Flyger.
4
tillbaka
raka
från skada.
Om vi räknar in vinterturnén. Mexiko, Algeriet, Island, alltså, Finland.
Alltså, nu är jag sånt hopp. Ja. Blir VM-guld.
Det enda som kanske inte stör den, men som retar den åt det negativa hållet, det är ju att bosnierna verkar De trycker gasen i botten här nu angående Benjamin Tahirovic. De ska skicka en landslagsdelegation, däribland förbundskaptenen, till då Salzburg när Roma kommer på besök i då omstarten av Europa League-slutspelet.
Men då kan jag säga, då är det så här, Gusten. Då börjar vi mobilisera redan nu. Hur ska den här delegationen se ut som vi skickar? Och sen så får det bli ett krig på plats. Hur många är de scouta, den här delegationen som är på väg ner till Salzburg? Vad är det för folk? Vad har de för, vad är det för karisma? Nej, det ska krigas.
Jaja.
Det ska pratas med Tahirovic.
Ja.
Vilka skickar Sverige till Salzburg? Det är liksom nyckelfrågan inför 2023 här.
Mm. Problemet är väl...
Janne har ju otrolig charm, karisma och jag tänker också bra övertalningsförmåga.
Mm.
Han känns genuin även om han går in för säljet. Det känns ju som bosnierna när de åker ner. De kan du genom, där kan du se liksom, vänta här nu, det här är säljhatten på. Medan Janne känns som den här genuina säljaren som man inte kan säga nej till.
Kalla mig fördomsfull, men det känns också som att bosnierna har närmre att slänga sig med löften till Benjamin Tahirovic som eventuellt inte kommer infrias. Där känns ju liksom Janne och den svenska landslagsledningen mer principfasta vid att vi kan inte lova någonting här. Så att vi kan liksom inte, vi kan inte approchera Tahirovic och säga du kommer vara en startspelare redan nu i EM-kvalet.
Det är där den genuina säljaren Janne Andersson kommer in i bilden. Han kommer ju liksom lova saker utan att lova. Är du med? Men frågan är vilka han åker med.
Ja. Stefan Pettersson, det är ju
nästan stanna hemma.
Det är ingen charmör.
Nej. Sjöstrand känns ändå, han kan charma lite. Va? Kan ändå liksom hitta. Mourinho köpte ju ett par jävligt dyra skor till
Felix Afenagian.
Just det, hur går det för han?
Han är utlånad till Cremonese.
Skadad.
Ja, kanske
inte annan grym skadade. I alla fall. Kika lite lätt på mutan. Alltså vad det är, ni kanske inte på skor.
Reinfeldt är ju på väg in som ny
förbundsbas. Alltså tänk dig Reinfeldt och Janne Andersson i duo åker ner till Salzburg.
Ja. Reinfeldts liksom sträckta, stolta högernäve som bara liksom kommer mot honom. Hej Benjamin, med Fredrik.
som man hör ifrån. Ja. Med Reinfeldt.
Du är lite av ett vägskäl, har jag förstått. Tar han långsamt av sig sin scarf.
Reinfeldt har ju också...
Janne fixade lite kaffe till oss.
Exakt, jag har ju också Göran Persson-dissen av bosnierna i sig.
Mm. Ja, ja.
Alltså på ett väldigt lågmält men väldigt kraftfullt och effektivt sätt. Liksom, racka ner på den bosniska delegationen som kommer.
Du vill inte vara här. du vill ha om du Benjamin, om jag får säga så här. Om du ska bygga ett hus, vill du då att det ska vara liksom en solid och stabil grund med ordentlig isolering och väggar som inte svajar?
Armeringsjärn som inte rostar.
Exakt. Fackmannamässigt utfört. Då har vi någonting att erbjuda dig i Solna. Föredrar du, visst. Det kanske är lite liksom redan här och nu så får du flytta in på övervåningen.
Det är krom.
Och det är balkong och grejer. Men
inomhus jacuzzi.
Vips så blåser det till med någon orkan. och så är det vattenläcka i källaren. Där vill man inte bo. Där vill man inte bo i 10 år. Jag vet inte, det kanske är det valet... Liksom
när är det valet? Det har varit mycket...
Vadå menar du? För Tahirovic?
Nej, ja, det valet ska ju... Det förstår ju när det är. Det är nästa landslagssamling och det börjar ju närma sig. Men när valet till ordförande i Svenska fotbollsförbundet?
De ska väl nu, liksom valberedningen ska väl lägga fram slutgiltiga kandidaterna. Och sen så är det väl, jag tror att det är till mars. Jag rekommenderar alla att följa Olof Lund på ett eller annat sätt för att liksom ha benkoll på det här. Då missar man ingenting när det kommer till de här processerna. Det kan man vara, det kan man vara säker på.
Jag kan
på.
Ju inte förstå för någonting i världen hur det kan bli någon annan än Fredrik Reinfeldt om Fredrik Reinfeldt ställer upp. Och sen så kan man ju prata om erfarenhet i förbund Sverige sen tidigare. Det skiter jag fullständigt i. Jag ser det snarare som positivt att man får in en ordförande som inte har den erfarenheten i förbund Sverige. Vi behöver en ny start, vi behöver nytänk, men samtidigt stabilitet. Fredrik Reinfeldt, utan att veta någonting om kandidaterna, perfekt.
Även också, tänker jag, fast du är AIK-are, så vet jag ju att det liksom, du gillar ju att han i det här läget, i en sån här roll, är djurgårdare.
Exakt. Jag uppskattar det.
Ja. Exakt. Ja. Man kan direkt sätta fingret på vad det är.
Exakt.
Men liksom, det känns bra att han, liksom, han är djurgårdare.
Ja, exakt. Och kanske bara av den enkla anledningen att man slipper snacket och banten kring att kontoren ligger bredvid varandra i Solna.
Ja.
För nu är faktiskt förbundsordförande.
Hade också varit så här, även fast det inte går att sätta fingret på vad det är, så hade man inte velat att han är bajare.
Nej.
Eller, har jag fel?
Nej.
Nej, jag tror väldigt många liksom.
10 för en puka och 5 för en sträng. Sicket gäng, lose gäng. I år ska Hammarby få däng. För ha, 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 det går ju så bra. Med Eskilsson i Bajen blir vi dubbelt så bra. En gamla ramsa.
Att den ändå sitter.
Du vet, de här gamla 90-talsgrejerna, de sitter.
Ja, de gör väl det.
Toto Balotto är sponsrade av Circle K. Och nu, hörni, är det lite tävlingstider. Jajamensan, tillsammans med Circle K så kör vi lite contest här i december. Och för att vara med och tävla, ska jag bara säga tidigt här nu, så måste man vara medlem i Circle K extra. Men det vill ju alla vara, för det är ju förmånligt. Till exempel då, så kan man ju tanka och betala med kortet som är kopplat till Circle K extra. Man kopplar alltså sitt kort. Under perioden 29 december till den 4 april 2023. Och gör man det, då är man alltså med. Det räcker. Vinsten är ett presentkort på Circle K värt 500 kronor och kan inte bytas in mot kontanter. Circle K Extra är alltså Circle K's medlemsprogram. Och som medlem blir livet längs vägen, och det kan jag verkligen skriva under på själv, extra bra. Några av fördelarna, för att vara konkret. Du får 25 öre rabatt per liter i 3 månader när du ansluter till Circle K Extra med valfritt bank och betalkort första gången. Därefter får man 15 öre rabatt per liter. Bara där är bra. Var sjätte kopp kaffe och var sjätte tvätt på köpet. Jajamensan, det får man på köpet. Och en varmkorv kostar alltid 15 kronor. Som sjätte tvätt, och som du har nått dit då, då erbjuder Circle K dig deras premiumtvätt dessutom. Och man behöver inte hålla räkningen själv, för Circle K de mässar när det är dags. Så, vad är det man behöver göra för att vara med och tävla? Jo, du behöver bara göra Circle K till din bensinstation och ansluta ett kort och gå med i Circle K extra. Vinsten är ett presentkort på Circle K värde 500 kronor. Och detta sker alltså varje vecka under den här perioden. Är inte det otroligt? Så att det är bara att gå med i Circle K extra. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Mer från veckan som varit då, i och med att Milan spelade Supercoppa-finalen i Saudiarabien förra veckan, så sköts ju deras och Inters ligamatcher framåt några dagar, spelades här i veckan. Milan gick på pumpen på Stadio Olimpico med 4-0, siffror som var i underkant. Hade Lazio haft en Ciro Immobile i toppslag längst fram, så hade det säkert kunnat bli 2 bollar till. Alltså, jag vet inte. Vad var det du kallade glowdown kring Milan?
Ja, men jag hänger så jävla mycket med 13-14-åriga tjejer. Ja, så är det någon som undrar, vad fan säger jag nu? Med min dotters fotbollslag. Och jag hör att de säger glowdown och glow up.
Ja.
Och då man blir, jag är en
man fattar ju
ett bra uttryck.
Superbra. Uttryck.
Vi har mött HIK många gånger. Och det är en av Europas bästa flickakademier, och deras 0-9-lag är fantastiska.
Det är inte ett av Europas bästa herrlag.
Definitivt inte.
Där snackar vi glowdown i koncentrat.
Ja, men där alltså pratar vi om någon slags permanent glowdown. Ja,
när HIK för 50 gången kuskar till Skytteholm för ännu en träningsmatch.
Ja, så nu tar vi liksom ett tonårsuttryck in i vuxenvärlden. Ja. Men då åkte de ut i kvartsfinal när de mötte Nordsjälland i senaste kuppen. Och de kom bara trea i kuppen innan, fast vi förväntade oss att möta dem i final. Så då sa bara tjena, fan vilken glowdown de har, HJK. Tyckte jag lät så bra.
Ja. Nej, men jag fattade direkt vad som menades. Jag hade liksom inte hört det.
Efter det avsnittet så var jag tvungen att fråga ställa, du, finns det någon som heter Glow Up också? Hon bara, ja, det säger man. Bra, så att jag inte går bort med här.
Nej, men det är ju alltså så här, ett Glow Up-lag nu är ju Roma.
Mm.
Alltså om vi ska prata liksom Serie A-toppen.
Ja.
Glow Up på Roma, tydlig glowdown på Milan.
Mm.
Och här är ju, alltså så här, det har ju också, vilket jag tycker är ganska alarmerande för Milans del, så har ju, det har ju bara blivit, alltså det blir värre och värre och värre i en otroligt liksom lavinartad takt.
Mm.
Det börjar med det där tappet från 2-0 till 2-2 mot just Roma. Det fortsätter med en riktigt usel halvlek mot Lecce som man ändå liksom räddar upp med en bättre andra halvlek och en poäng. I och för sig så hade man då följt upp 2-2 mot Roma med att åka ur kuppen mot Torino. Men det var ett väldigt roterat lag. Jag tycker ändå man kan friskriva Pioli lite i och med det. Men sen då en överkörning modell större av Inter i en supercupfinal där det ändå är en titel på spel. Och så nu då? När Juventus har bokförat bort sig själva från Champions League-racet, men det fortfarande finns liksom starkt intresse från Roma, Atalanta och Lazio att vara med och bråka. Att i det läget då åka och ställa ut skorna mot ett Lazio utan Ciro Immobile och gå på pumpen. Alltså det var över innan det hade spelats 5 minuter.
Mm.
Mangling.
Mm.
Ja, det är...
Med Lazio är det svårt att prata glow överhuvudtaget, för de pendlar så jävla mycket. De blir sällan neutrala och bara liksom pumpar på.
Glåmiga. Man vet inte om det är glow eller om det är glåmigt.
Nej, exakt. Men... Ja, men det här är väl första glowdownen, ordentliga glowdownen för Milan egentligen sen liksom Pioli började vinna fotbollsmatcher.
Ja, absolut.
Sen Zlatan kom, för det var ju då det började.
Ja, verkligen. Sen Zlatan kom så är det ju här Milans överlägset sämsta period.
Ja.
Och parallellt då med den här matchen, dagen innan, så förlorar alltså Inter hemma mot Empoli. Vi pratade väl om i senaste avsnittet, tror jag. Eller var det bara du och jag som pratade om det utanför studion? Om att Milan Skriniar ska nu liksom som kapten försöka leda Inter på det sättet som han spelar fotboll på. Parallellt med att då PSG ska lösa ut honom från kontraktet innan det går ut i sommar. Och hans agent förmodligen vill det och Skriniar kanske själv vill det. Hur får han ihop det? Jo, rött kort.
Ja.
Utvisad. Inter förlorar mot Empoli hemma i Milano.
Fokus på att förhandla.
Ja, men exakt. Det är inte alls. Nej, det var Leao vi pratade.
Ja, det var det. Just det.
Kring det. Mm. Att han inte heller känns som en spelare. Och det bevisar han ju ytterligare här i Rom i tisdags. Att han är inte i toppslag nu när det liksom det ska förlängas kontrakt och eller lämna.
Det är möjligt att han inte är det. Men vi kan också se liksom resultatet av att klubbarna har jobbat på Leao. Jag såg en artikel i Gazettan som med bilder då hade beskrivit hur Lazio hade stängt ner Leao. Så man hade liksom dubblat och tripplat på honom för att han inte skulle lyckas. Så de gångerna han liksom var på väg förbi, då smällde det direkt från understödet i pressen. Så, yeah. Det är inte så att ingen tidigare har jobbat med pressunderstöd på Leao. Men jag tycker att det är förvånansvärt mycket än mot den liksom högerbacken mot Leao. Och där jobbar i alla fall Lazio helt annorlunda.
Ja, nej men...
Hur mycket det är glowdown och hur mycket det är att Lazio gjorde allting rätt på Leao, det vet jag inte.
Nej.
Men man gjorde i alla fall någonting annorlunda.
Det kan man konstatera. Och med de här två resultaten då adderat till omgången som var, alltså att Napoli besegrade Salernitana utan bekymmer, att Atalanta och Juventus kryssade och Roma förvisso vann, men ja, vem ser på Roma som en realistisk liksom ta full pott härifrån och in kandidat, inte jag i alla fall, så kan vi väl nu konstatera efter de här två Milanolagens förluster att det är klart.
Mm.
Nu, det kan inte, alltså Napoli kan inte
Nej.
Sumpa det här.
Alltså, senaste gången när de firade i omklädningsrummet i Florens och så där, då var det lite matematiskt kämpigt att förstå varför man firade så hårt. Mm. Med tanke på vad liksom som fortfarande väntade och hur tabellsituationen var. Men nu så behövs ju ett totalt haveri, spelare som går sönder ihop. Alltså jag tror man klarar ganska bra en skada på Kvaratskhelia eller på Osimhen. Eller det har man ju redan visat under hösten, ja, ja. Att när Osimhen var borta i 2 månader. Så
nu var ju Kvaratskhelia sjuk.
Exakt. Ja, för att tillbaka nu till helgen.
Mm. Absolut. Men vet du vad som också krävs? Utöver alla de här eventuella fallgropar du nämner. Ja, det är ju att Inter eller Milan eller något annat lag rent, bara ska liksom så här, ja, vi klarar av att parallellt med Champions League-omstarten bara liksom andra rada upp segrar.
Det är ju bara 2 lag som liksom kan.
Och de möts om, vad är det, nästa helg.
Ja, så det laget som eventuellt vinner den matchen om det inte blir oavgjort, samtidigt som Napoli vinner sin match. Det laget har ju då chansen att eventuellt ta upp kampen, men det tror vi inte.
Nej, alltså på tror inga inte. Sätt
och vis. Det finns inte. Så att den ligatiteln är, det är som en PSG-ligatitel, en normal säsong som avgörs redan i januari.
Ja, ungefär så.
Otrolig prestation. Alltså vi ska komma ihåg att Napoli har alltså en fjärdedel av Bayern Münchens och PSGs omsättning. Alltså när vi pratar om Napoli, ja, är de lika bra som Arsenal? Har vi ju konstaterat att Arsenal förmodligen skulle vara favoriter. Men vi pratar om ett lag som liksom är i klass med Burnley. Nu kanske jag överdrev, men inte långt ifrån i alla fall. I omsättning och förutsättningar. De äger inte ens sin egen arena.
Nej. Alltså, vem gör det i Italien?
Ja, det snackas ju om att Milan och Inter håller på med något eget, alltså i 2 egna projekt. Det är sånt jävla, som alltid, sånt jävla problem med att bygga sina egna arenor. Alltså man minns ju när Roma presenterade. Det var väl Palotta, vad heter han?
James Palotta.
James Palotta som presenterade tidigt under sin tid i Roma som president och ägare ett projekt, vad man skulle bygga det, allting var liksom storslaget.
Och man nya tänkte, kolosseum.
Fan, vad häftigt. Tills namnet då kom att det skulle vara nya kolosseum. Men framförallt då när man hade en liten grafik på hur laget skulle komma in på arenan och då som gladiatorerna skulle lyftas upp centralt på planen, då fattade man, det här kommer inte bli någonting. Spadtag eller ingenting, och det är fortfarande inga spadtag tagna i Rom.
Nu får jag någon flashback till att du satt i någon taxi och taxichauffören hade en go-to-sägning. Che te lo dico a fare.
Che te lo dico a fare.
Ja.
Mm. Forget about it. Det roliga med che te lo dico a fare, uttrycket på italienska, eller det fina med uttrycket,
che te lo dico a fare,
det är att man använder det på samma sätt som amerikanerna använder forget about it, som man kan använda då, ja, men i 10 olika typer av situationer. Och jag nämnde då arenan och han svarar bara, che te lo dico a fare. Forget about it på det sättet som verkligen är forget about it.
Ja. Hör du, på tal om Burnley, har du sett Shrek?
Ja, men det är inte mina barn, så alltså, nu är jag döttrar. Om det nu säger någonting om vilka Disney-filmer eller Pixar-filmer man gillar, men det är inte deras favorit.
Okay. Men såg du Burnleys presentationsvideo som de slängde ur sig igår?
Ja, det såg jag.
Vi har ju pratat om det här ganska många år i Toto Balotto. Just liksom de olika klubbarna där ute i Europas förkärlek till att via sina sociala mediateam tävla i påhittighet och innovation när det kommer till spelarpresentationsvideor. Besiktas och Roma var ju otroligt tidiga på bollen. Besiktas jobbade ju mycket med liksom samtal som ringdes från existerande spelare, och så skulle liksom nyförvärvet då på andra sidan luren svara. Och så var liksom crescendot när man fick reda på vem det var som plockade upp telefonen i ett annat land. Romas liksom nysatsning kring det där var ju bara, alltså den kändes så här syrad. Alltså det var ju så här LSD. Ja,
exakt. En get upp i träd. Och...
Ja, och Alexander Kollarov stod i en så här hästmask.
Just det.
Och det var bara liksom...
Det fanns ingen koppling eller det finns ingen referens till som Palotta då gjorde till det antika Rom.
Utan man fattade absolut ingenting.
Kanske hade de funderat så när de hade sett presentationen av det som skulle bli den nya Roma-stadion. Att det blev för klyschigt. Så där kan vi inte jobba, utan vi gör precis tvärtom. Ja. LSD.
Ja. I mean, och så har ju det där liksom, det där har ju eskalerat och det har tagit sig in i Sverige. Och i Sverige så har det ju liksom, det har ju gjorts väldigt många ambitiösa försök. Men det är ju väldigt många marknadsavdelningar i svenska klubbar som jobbar med oerhört tajta budgetar.
Ja.
Så att när GIF Sundsvall värvade en spelare som heter Silver i efternamn, då gick ju då Giffarnas
toppnamn.
Då gick ju Giffarnas sportchef in på guldfynd och liksom bad om Silver. Vi har bara nu vet så här, och det är så dåligt klippt och det är så uselt skådespeleri.
Södra hade väl någon. Ja, det som var väl så dåligt så de blev bra
I Södra hade ju någon där de hade värvat någon afrikansk spelare som såg livrädd ut och satt i ett nedsläckt omklädningsrum.
Och det var verkligen omklädningsrum, gamla föreningssverige.
Alltså man fick ju mer liksom så här trafficking vibbar och att så här, ja men vad heter människorov. Nej, så här, människorov eller gisslan. Alltså, vi har tagit en spelare. Vi tog honom i oktober. Vi har låst in honom här i det här mörka omklädningsrummet.
Hur fan komma ut?
Nu är fönstret öppet, så nu kan vi släppa ut honom. Alltså det var snarare den vibben än någonting annat.
Okay.
Och jag vet inte om du hängde med för några veckor sedan när Mjällbys sportchef Hasse Karlsson? Nej, det är Karlsson eller Larsson. När han då tindrar, han kör fotbollstinder och swipar höger och vänster så som man gör med vilka man är intresserad av och vilka som då blir en match. Och så slutade det ju med då att...
Fanns ju en charm i den.
Den blev ju väldigt, väldigt hyllad i alla fall.
För ja, den blev det.
I liksom ett svenskt universum. Så
dåligt
var
öra mot asfalten.
Det var kreativt och det var innovativt. Nej. Och det var liksom, det var kul. På ett annat sätt än väldigt många andra. Det var roligare än J-Södras liksom trafficking doftande prestationsvideo. Hur som helst så har ju det här givetvis också nått England. Och du då som har sett Shrek. Mm. Jag tänker att du kan få göra
din... Jag minns inte den här scenen.
Nej, men du kan få göra din bedömning här.
Ah, okay.
Evening, mirror mirror on the wall. Don't Burnley have the most perfect team of them all?
Well, you haven't scored 100 goals so far this season, have you?
Felonious.
What I mean is, you've only scored 62 goals so far. You could score more.
Go on.
So just sit back and relax, my lord, because it's time for you to meet today's possible January signings. And here they are. Player number one is an Argentinian ace who currently plays in France. And he's 35 years old. Please welcome Lionel Messi. Player number two is a Portuguese powerhouse. Just don't ask him about his statue. It's Cristiano Ronaldo. And last but not least, a super South African from the Belgian Pro League. And at only 22 years old, he's already represented and scored for his national side at both youth and senior levels. Yours for the signing, Lyle Foster. So, will it be player number one, player number two, or player number three?
Three! Pick number three, my lord!
Okay! Number three!
Burnley Football Club, you've chosen Lyle Foster! If you let me
Foster, he's perfect.
Ja, så avslutas videon då med att Vincent Kompany står hand i hand med då nyförvärvet Lyle Foster.
Det första jag tänker på, det är A Place in the Sun. När spegeln presenterar de tre olika alternativen här som man har att välja på, så påminner de om rösten i A Place in the Sun när mäklaren ska då sammanfatta vilka tre hus som då står till förfogande att köpa.
Ja, det här
dassiga... First alternative, we have Interior de Lione, a two-roomer. Alltså, så det kanske är för att det står på alldeles för mycket PlayStation.
Man vet att det korrelerar inte med din alopecia, som då ska vara stressrelaterad, att du ser så pass mycket a place in the sun på eftermiddagarna
på.
Att du kan liksom
innan Axel Pileby liksom hälsa välkomna till efter fem.
Ja, nej men alltså, jag skrev för att igår kväll på Twitter, den här exploderade ju. Och blev liksom hyllad som den bästa presentationsvideon i historien.
Det är för att den är väldigt lik den scenen som kommer från Tjeck. Alltså man behöver inte göra om så mycket i den. Utan man kan liksom mer eller mindre ta hela scenen och sen byta ut.
Ja, visst. Men jag menar så här, jag fattade ju ingenting.
Och det
hänger ju såklart ihop med att jag inte har sett Shrek.
Jo.
Men då tänkte jag fråga dig, eftersom du då hade sett Shrek. Ja. Är det här liksom någon så här ikonisk scen?
Jag kan inte Shrek tillräckligt bra för att veta om det är en ikonisk scen eller inte. Men jag tror inte det är det. De tycker bara att det är, liksom, de har nailat dit det på ett roligt sätt. Det är därför. Och jag tycker inte det är 2+ kul.
Ja, jag kände också så här, varifrån kommer Glenn Hussein-betygen?
Ja, någon Shrek-fanatiker får gärna svara då, ja, till oss om det här är legendariskt. För jag är precis som du, lite oförstående.
Exakt, däremot så blev jag väldigt
lycklig. Nästan Roma syrade.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Prestationsvideo.
Faktiskt. Ja, men däremot så blev jag väldigt glad då, någon dag innan, när jag såg Slovan Liberets presentationsvideo.
Den
av
jag missat.
Ritornon för Theodor Gebrselassie.
Mm-hmm.
Du vet, ytterspringaren som har...
Inte maratonlöparen.
Haile Gebrselassie. Nej, precis. Etiopier.
Skulle säga att han är etiopier.
Ja. Gebrselassie är väl
schweizare. Bra gissning, annars bara
en chans. Ja. Han är i alla fall tillbaka i Slovan Liberets. Och de kör en presentationsvideo rakt av då Fresh Prince, fast det är klubbens ledare och personal som då spelar de olika scenerna från det klassiska Fresh Prince introt.
Aha.
Men det är Fresh Prince låten så det är liksom
det faller lite
på varje gång som de i låten säger Bel Air, så hade man ju velat att det var Liberec. Nu säger han ju Bel Air. Men de hämtar ju hem det på att liksom, de har gjort om scenerna i det här klassiska introt som alla i min generation kan.
Liksom. Men finns det någon symboliskt värde liksom att Liberec då är Bel Air och de tar den fattiga killen in i rikedomen på något sätt?
Jag tror att det bara är liksom Yo home to Bel Air. Och så ska det vara liksom att han kommer hem igen. Nej, jag vet inte. Jag blev i alla fall glad av den. Jag tycker inte att den var liksom så här 5+.
Träffsäker, symboliskt stark. Någonsin.
Nej. Men jag förstod liksom inte Burnley-hyllningarna av den här. Det var väl kreativt. Det var väl pikt. Men jag fattade liksom ingenting. Hur som helst, det blir ju i och med Hjalmar Ekdals övergång dit. Det blir spännande att följa Burnleys ankomst till Premier League. För de kommer ju givetvis cruisa.
De leder och det ser jättebra ut. Ja. Och nu har man värvat bra också, misstänker jag.
Det är inte så att man kan Lyle Foster.
Number 3, ja, exakt. Lyle Foster har man inte jättekoll på. Men.
Nej, och jag vet inte om Hjalmar Ekdal kommer liksom gå rakt in och höja Burnley. Jag är inte så säker på det, men jag kan tänka mig att han är...
Hoppas att glow-upen fortsätter för svenskarna ute i Europa.
Ja, och jag kan tänka mig att Hjalmar Ekdal både är scoutad och liksom långt kontrakterad för att Vincent Kompany ser honom som en viktig del av...
På tal om glow-up, svenska landslaget, har du sett Isak Hiens senaste prestationer?
Mm.
Alltså, såg du när han tryckte till, vilken match var det? Hemma på Bentegård i det har regnat. De är löparbanor. Mm. Och sen så har man liksom lagt någonting på löparbanor som uppenbarligen är väldigt halt. Så han trycker ut någon där och han åker skridskor liksom in i famnen och blir väldigt förbannad. Han åker typ så här 10 meter.
Ja, nej, det...
Så, var inte så jävla arg på Hien. Var arg på de som har placerat is, höll jag på att säga. Men någonting väldigt
halt. Såg livsfarligt.
Livsfarligt. Alltså hade inte han varit elitidrottsman som kan parera fallet, ja, så hade det varit knäckt nacke.
förmodligen. Hur som, Burnleys frammarsch blir spännande att följa. Ett Premier League-inslag nästa säsong, var så säkra. Och då som någonting helt nytt än det Sean Dyche-ledda Burnley med Ashley Barnes och gänget.
Det här är ett framåtlutat lag.
Det här är ett helt annat fotbollslag.
Kul.
Hur som, jag tänkte bara innan vi stänger ner dagens avsnitt bara stanna lite i England, för där har det ju hänt en del grejer transfermässigt. Det är ju trots allt upprinnelsen här nu av januarifönstret. Och jag tänkte fråga dig vad det gjorde med dig att Arnaud Danjuma återvände till England och signade för Spurs. Känner du att liksom så här, nu jävlar?
Nej, det gör jag inte.
Nej.
Jag tror att det är en bra värvning för Spurs såklart. Och de behöver göra någonting för att ha en stark vår. Inte bara jobba på träningsplanen.
Alltså
med Contes, jag vet inte var han är någonstans mentalt, men det är ingen positiv plats, känns det som.
Jag vet inte riktigt vad jag får in honom i startelvan heller.
Nej, men det lär väl behövas, tänker jag. Sådär. Så att det är väl en 3+ värvning. Ja. Så det gjorde ingenting med mig, men jag skulle bara säga det.
Jag tror nog att han gjorde i alla fall klokt i att gå till Spurs. Han gjorde ju en Milinkovic-Savic.
Ja.
Han tvärvände ju liksom med ena foten inne på Goodisons gräsmatta. Men sen så skickade då Everton Frank Lampard och han insåg att jag kanske nog inte ska köra Everton ändå.
Nej.
Det blir Spurs.
Ja. Annars blir det Championship om ett halvår, så ska jag få försöka jobba mig till ett Premier League-kontrakt någon annanstans.
Såg du att de rycker i Scott McTominay, men framförallt Harry Maguire nu?
Ja, jag såg det.
Harry Maguire!
Så jävla roligt.
Harry Maguire! Harry Maguire!
Harry Maguire! Harry Maguire!
Ja, du vet att jag är väldigt förtjust i de här Harry Maguire Instagram reelsen.
Verkligen.
Som rullar.
Det är lite kvalvaka läge på det.
Jo, men jag förstår att du tycker att det är det. Jag lägger in det i
WhatsApp-gruppen liksom hela tiden. Du har slutat få någon som helst respons i fan-tv-gruppen.
Jag vet, men jag tycker att det är så roligt. Och det enda platsen jag kan lägga ut det i, där någon har någon slags förståelse, är där.
Ja.
Och så dyker det upp nya hela tiden. Så jag tycker att det är väldigt kul. Men jag skulle bara säga det, att där vi befinner oss nu i januarifönstret, det är en del kvar, men jag har märkt att folk har reagerat på att det har varit en ovanligt slow liksom, januari. Att det inte har gjort så mycket övergångar. Det har i alla fall liksom varit mycket på sociala medier. Så då såg jag Osynliga handen, ekonomen, fotbollsekonomen som jobbar med siffror, retweeta en bild där det är väldigt tydligt att det är tvärtom. Det är en ovanligt aktiv januariperiod. Och jag såg att siffran...
Var det då antalet övergångar?
Ja, just nu...
Jag tänker ekonomiskt så har det varit väldigt koncentrerat till England. Att ja. Där har det ju spenderats pengar.
Och det kanske är det.
Det är knappt spenderats en krona i Spanien och Italien. Nej. Och Tyskland och sådär.
Så att det är väl kanske inte en helt och full rättvis bild sett i det globala transferfönstret. Men det var totalsiffran som har spenderats fram till den här dagen kontra 2022.
Mm.
Så som du säger, alltså Premier League-klubbarna står väl för jättemycket av de pengarna.
Ja, det är liksom skrattretande när
gjort,
man ser.
Kan du komma på en övergång i en spansk, fransk, italiensk, tysk klubb?
Ja, men det är väl Memphis Depay från Barça till Atletico Madrid.
Vi missar säkert någon.
Men den var ju ett resultat av att Chelsea tog in Joao Felix från Atletico Madrid. Så att engelsmännen och deras jävla pengar hade ju såklart allting att göra med den flytten. Mm. Hade inte Chelsea tagit Joao Felix så hade inte Memphis Depay gått till Atletico Madrid. Från Italien, Milan plockade väl in den där helt okända målvakten från Sydamerika.
Exakt. Vi pratade ju till och med om. Han var inte ens värd att omnämnas i Toto Balotto egentligen.
Nej, men han har ju bara en sån här ljusblå silhuettbild,
ja,
på Transfermarkt. Det finns ingen bild på.
Colombian här för mig att han.
Ja, kanske. I övrigt så
Juventus kan ju typ inte göra någonting, eller de har inte gjort någonting. Nu får man ju dessutom tillbaka i helgen. De kommer spela med det här Next Gen-laget idag. Både Vlahovic och Pogba. Så att i helgen skulle båda kunna sitta på bänken.
Mm.
Till och med starta spekulerades det om, i alla fall på Vlahovic.
Bayern München har ju agerat lite, men det är ju Tyskland, jag vet inte om det var liksom
ja,
något
Milan
land.
Inter fokuserade på Skriniar, känns det som.
Ja. Och sen så och det var därför jag liksom tog upp då liksom slutspurten här av silly season, ja,
för det PSG blir ju, jobbar på Skriniar.
Ja, men det blir intressant från England till Italien med vad som händer med Nicolò Saniolo. För där just pratas det ju dels England och Premier League, lite Tottenham, det har nämnts Nottingham, det har också nämnts Chelsea. Men nu har ju Milan klivit in i handlingarna där. Och ja, det känns ju jävligt spännande.
Det finns ju ett italienskt uttryck, ore decisive. Alltså det är avgörande timmar. Mm. Och det var igår. Ja, sen vet jag inte, det var Toto Mercato och Webb, ändå de här stora transfersidorna som gick ut med de uppgifterna, och det retweetades och konfirmades också från lokaltidningar och sådär i Milano, om att han faktiskt ska vara väldigt, väldigt nära Milan. Att man har gjort en kraftsamling i Milan. Det ska ha varit något möte mellan Ibrahimovic och Maldini som också ska ha spelat roll. Liksom, där Ibrahimovic på något sätt lämnade klart på Saniolo.
Det man
som
i alla fall vet och det man liksom så här förstår ligger till grund att
det
är nära.
Det, ska sägas.
Jag utgår från att det är ytterst nära i och med att det är så uppenbart har skitit sig i Roma. Han är inte med i matchgruppen. Han säger uttryckligen själv att han vill lämna oavsett vad Mourinho har för magkänsla. Men jag tänker också i och med då Leao, så är det en pusselbit i liksom så här, kan Milan få in Saniolo så kan det kanske vara en form av ersättare till Leao på sikt när man väljer att sälja av honom.
Man kan ju hoppas för Milans skull att det är en ersättare till typ Salemakers eller Junior Messias, de som har huserat på den positionen. Jo. Det har varit så tydligt för allas ögon att är det någonstans man ska satsa på så är det där ute till höger. Man kan vandra in lite centralt.
Men du förstår vad jag menar i liksom så här, alltså blir du av med Leao så finns det plats för en sån spelartyp, förvisso på en annan kant, men det är en italiensk landslagsman, det är en ung stor talang som fortfarande liksom har den
där
stora
Milan
nästa
är,
nivån i sig,
att
om han nu skulle komma tillbaka från de här skadorna, vilket jag inte är helt säker på att, alltså så här, jag vet inte om han kommer nå den där fulla potentialen som han hade så uppenbart innan han skadade sig.
Jag väljer att tro på det.
Men jag tycker i alla fall att det var en härlig, sexig,
Maldini pratade
ny
jättebra
ingrediens om i den här fruktsalladen igår, när det då parallellt med Saniolo till Milan dök upp Alain Saint-Maximin från Newcastle till Milan. Alltså, där snackar vi kittlande övergång.
Kan ju också, det kan ju verkligen vara himmel eller helvete vad det gäller Saint-Maximin.
Jo, men Saint-Maximin kan virvla in på San Siro, och på tre matcher så har folk glömt vem Leao är.
Mm.
Om han är i den där zonen där han får träff.
Mm. Sen vet man att han kommer ur den zonen och så blir det tydligt glowdown.
Jo visst, men jag håller med mig att det kittlar i alla fall med Saint-Maximin i Milan på San Siro i Champions League.
Mm.
Ja, jag blev glad av de ryktena.
Ja.
I övrigt så är det väl alltid klokt att hålla koll på vad Chelsea och Todd Bowley gör här sista dagarna. Hur det kommer påverkas. Arsenal.
Det kommer vara spurt i Italien också. Ska jag säga.
Även fast man tog in här Kivior från Spezia så antar jag att Arsenal ändå kommer se över vad som går att göra här. Till en man har ju visat det här med Mudrik när man, nej, inte för de här pengarna. Ska Chelsea in och kapa det här, då är det inte för oss liksom. Men Arteta pratar ju om att liksom, han har ju inte uttryckligen sagt att det är stängt. Vi är klara, vi har allt vi behöver. Utan där kan jag tänka mig att de jobbar på ett par spår. Så att det blir en spännande helg.
Mycket.
Det är ju FA Cup-runda i England. Men det är full fart i La Liga och Serie A.
Några topp
fotbollslördag i Europa i morgon på Simor. Vi öppnar redan 15.45.
Bänkad.
Eftersom Barcelona spelar kvart över fyra. Sen så är det Cremonese Inter efter det. Så det studioinramar vi med fotbollslördag i Europa. Men vi öppnar också upp studion söndag kväll. Eftersom det är solderby nere i Neapel. Napoli mot Roma. Så att då är ni varmt välkomna in 20.00 att kika på den matchen tillsammans med oss också.
Mäktigt.
Mm. Och så parallellt då, alla transfersnackisar och rykten som man liksom vill gona ner sig. Mm. Mm. Fina dagar framför oss.
Mycket fina dagar och en fin månad i februari också. Där vi ser fram emot Super Bowl, vi ser fram emot Champions League.
Verkligen alltså, Champions League.
Det blir att sätta på fyran, följa A Place in the Sun, följt av Pileby och sen är det bara C-more för hela slanten.
Har väl hela backkatalogen på C-more, A Place in the Sun?
Ja, det är bara att börja om från början.
Ja. Hörrni, vi hörs igen på måndag. Då summerar vi den här helgen. Du vill säga något?
Nej, jag skulle bara säga det. Jag har fått så många frågor så jag måste bara vara tydlig. Folk har frågat efter våra tripplar. De kommer igång igen med vissa justeringar till det bättre. Vi har funderat lite kring dem. Så tripplarna snart tillbaka.
Tripplarna snart tillbaka.
Lite fråga.
Nej. Härligt. Ha en jävla trevlig helg. Ta hand om varandra. Ciao, tutti.
Ciao,
tutti.
Hör det, Oscar. Säg mig, vem kan sova i natt när luften är full av allt som aldrig blir sagt. Jag kan se dina läppar men inte höra din röst. Känner du kylan från en tidig höst? Så vila ditt huvud emot min hals medan vi än lever och känner något alls. Det finns någonting som är heligt, någonting som finns kvar, någonting som är oförfalskat. Kan du visa mig var? I mörkret som om vi inte fanns. Du vet den här världen skrämmer mig bortom all sans. Men regnet som faller är någonting vi kan förstå. Tungt som en människas längtan utan mål, men det faller ändå. Det droppar i hallen där regnet vill in och fukten som fräter sig in i mitt skinn. Det finns någonting som är heligt, någonting som är sant, någonting som är värt någonting som inte satts i band. Allt det vackra i världen ligger dolt någonstans i skärvor och spillror där alla färger tappat sin glans. I dessa brustna bitar finns allt vi drömde om då. Allt det vi förlorat, allt det vi kunde förstå. Vem vet om vi lever, vem vet om vi finns. Vi måste tillbaka till någonting vi minns. Det finns någonting som är heligt, någonting som är rent.